Vill du stötta podden och dessutom få reklamfritt innehåll och ett extra avsnitt i veckan så kan du prenumerera på Somna med Henrik Plus. Det kostar bara 40 kronor i månaden och det är det bästa sättet att stötta podden på och samtidigt få ut något fint för sig själv. Läs mer om Somna med Henrik Plus på www.somnamedhenrik.se eller så klickar du på länken i poddbeskrivningen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Somna med Henrik är en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och använd min röst till vad du vill. Jag har inget manus, jag har inte bestämt innan vad jag ska säga och jag pratar i en timma, ungefärligen. Vill du ha komplement kan du lyssna på The AI Way to Drift Astray, som är min andra poddsatsning. Och om du vill kan du gå in och bli plusmedlem och då slippa reklam och få extra avsnitt och sånt. Mer information om allt möjligt hittar du på www.somnamedhenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din ledsna lagårds Lola, din frekventa Filip och Fredrik fasa i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Det är Henrik. Nu är det så där igen att det står helt still i mig. Jag har inget som svävar framför ögonen. Ibland brukar jag ju ha en känsla åtminstone. Någon slags lustförnimmelse som jag vill liksom dyka in i och grotta runt i. Men nu är det bara stiltje. Ett olust fält som drar emellan mig och dig. Lite som när man ska sova ju. Att det inte finns någon... Att det inte finns någon gummi på däcken liksom. Det är bara fälgarna som tar sig fram genom känslan. Man har ingen riktig styrförmåga. Det är svårt att styra när det inte är liksom däck på däcket. Men jag hoppas att du har en bra dag. Har haft en bra dag. Ser fram emot en bra dag. Och här kommer min... Här kommer min kavalkad. Jag kommer snart igång, ska du se. Det kommer nog att bli något av det här också. Det är många gånger som jag har stått helt naken inför de här avsnitten. Det kan vara en kvävande känsla eftersom jag vet att jag inte får klippa i avsnitten och inte heller sitta och förbereda eller så. Utan att det är lite upp till mig vad jag gör just i den här stunden. Någon gång när det blir okej att mötas igen ute i stora folksamlingar och så, då ska jag göra några live-avsnitt av sådana med Henrik för publik. Då ska jag bjuda in människor och så ska vi sitta i ett stort rum i bekväma fåtöljer eller inte vet jag, kanske sängar eller något, vad vet jag. Och så ska jag prata och då kommer pressen att vara enorm på att jag ska leverera saker. Men det är just det som är grejen. Att fly undan den där känslan av att man måste fylla allting. Det finns ju så mycket bra innehåll, menar jag, som är till för att vara just innehåll. Det här är ju bara till för dig. Och ditt eget högst privata ögonblick som är den stund när dina tår släpper taget om sanden du går på. Och du långsamt far till väders. In i drömmens nöjeskavalkad. Nöjesmaskinen. Drömmen. Det här avsnittet ska du och jag besöka ett nöjesfält. Vi ska äta popcorn och vi ska frossa i spunnet socker och vi ska åka karuseller och vi ska äta överprissatt ganska dålig mat och vi ska skrämmas från vettet i olika åkattraktioner och i olika kökonstellationer på varande i ungefär halvtimme 40 minuter i sträck. Jag åker ju karuseller numera. Det har jag inte alltid gjort i mitt liv. Och det är en stor förnöjelse. Men det här har min dotter tagit fasta på. Och eftersom jag har lovat mig själv, och kanske att jag har lovat mig själv högt, att jag inte ska neka henne att åka med i någon karusell. På något sätt blev karusellerna synonymt med att spendera tid med sitt barn. Vilket var ju ett litet, jag sköt mig lite i foten där. Jag kan nog ändå tänka mig att kvalitetstid med sitt barn kan bottna i så mycket annat än att under 30 sekunder kastas omkring med G-krafter som största gemensamma nämnare. Kanske ändå att vi bondar mer över morgonfrukosten till skillnad från den frukost vi äter på kvällarna. Men nu var det i alla fall så att någon gång i mitt förflutna så såg jag karusellen som the very pinnacle of samvaro med sitt barn. Och det är ju någonting fantastiskt när båda två blir rädda och förtjusta simultant. Jag har inte vågat förut, men nu vågar jag alltså. Och det är en sanning med modifikation. Därför att jag vågar ju fortfarande inte åka de där som är till för att framkalla någon slags nära döden upplevelse. De känner jag fortfarande att jag är rädd för. Någon gång i en framtid så vill min dotter åka wildfire på Kolmårdens djurpark med mig. Och jag har ju sagt att absolut, jag ska inte neka henne då något avseende. Men den är jag på riktigt rädd för att åka. Jag vet inte riktigt. Det hemskaste tror jag skulle vara om hon skulle bli rädd då. Därför att det tror jag skulle bara... För jag är ju maktlös där i de där situationerna. Jag kan inte göra någonting. Och den känslan tycker jag, det är nog nästan det otäckaste. Det vore ju en grej om man var... på något vis, om jag var själv och blev rädd då. Det är en sak. Det har jag ju på något sätt varit hela livet. Men när jag är rädd och hon är rädd, det blir... Ja, det ska bli spännande och intressant och jag ser med tillförsikt och förfäran fram emot vår lilla åktur. Den dagen vi får göra det. Det här är tivolit som du och jag ska gå på. Det är fullt med olika halsbrytande karuseller. Men gemensamt för dem allihopa är att de äger ju rum i ett drömlandskap. Och det gör att vi kan utsättas för hiskeliga G-krafter utan att känna av dem. Den stora behållningen med de här karusellerna är snarare att perspektiven vidgas än att magen vänds ut och in. Har du åkt kvasten på Gröna Lund någon gång? Det tog tid för mig att våga åka den för att fötterna hänger fritt. Och nu har jag åkt den så många gånger att nu är jag det som är. Alltså nu har jag aldrig provat något knark. Men jag kan tänka mig då att när man har hållit på med det länge så känns det liksom inget längre. Och att det är lite grann så med kvasten för mig. Jag känner mig, huden känns som bark va. Jag känner mig stum inför kvastens kringelikrokar. Men perspektivet i kvasten, det är att man liksom hänger fritt. Det är det vi ska ta med oss in i vårt nöjesfält. Nöjesfältet heter faktiskt ingenting. Utan det heter bara nöjesfältet. Och jag har ordnat så att vi ska bli guidade. För det är ett väldigt stort nöjesfält. Och man behöver flera dagar, kanske gärna en vecka för att upptäcka allt som finns. Men om man har en guide med sig så kan man ta till sig det essentiella av nöjesfältet med stort N. Vår guide heter Carina Rytt. Och Carina Rytt är chef för nöjesfältet. Hon är nöjeschef. Ordet nöjeschef är ett ganska laddat ord tycker jag. Eftersom jag har jobbat så många år på Sveriges Television. Det finns konnotationer där för mig som gör det lite tyngre. Utan att gå in på mera. Vad det rör sig om. Men det har inte varit helt... det har inte varit en helt konfliktfri, friktionsfri walk in the park att jobba på det där företaget. Men stundtals det också förstås. Det är väl som med allting annat. Vi går fram till den här lilla telefonen här så ska jag ringa Carina Rytt. Ja, hon får telefonnummer då. 0246. Klott, blott, örv, nerv, pärst. Tut. Hallå Carina, det är Henrik här. Henrik Ståhl. Somna med Henrik. Ja, precis. Hej, vad kul. Jag och Somna, vi står här nere vid grinden. Vi vill ju gärna att du ska komma ner och möta oss, om du har tid, som vi pratade om sist. Ja, men absolut. Nej, men vi kan stå kvar här. Okej, var ligger den då? Ja, eller vi frågar någon. Okej. Ja, visst, en halvtimme. Okej, tack. Hej. Ja, Carina sitter ju naturligtvis i möte med Skandias vd Lasse Burfenegg-Krorfberg. Så hon sa att vi får roa oss själva en halvtimme, sen så möts vi vid den stora skrällen. Det är en karusell som heter Skrällen. Som är som en stor hand som griper tag i en. Och dänger ner i marken jättehårt. Utan några skyddslinor eller någonting. Den är fullständigt livsfarlig och jättepopulär såklart. Man ställer sig på en rundel. En cirkusmålad rundel. Och runt omkring så är det flaggor och vimplar och glad musik och bilder på clowner och små pudlar som hoppar genom brinnande ringar med vargar och krokodiler ovanför. Och så hör man en nedräkning. Skudde 1, skudde 2, skudde 3, fast baklänges då. Och sen så kommer det en stor hand och dunkar först till en med knuten näve. Handen är gjord av någon slags... någon slags latex variant så det känns som en riktig hand. Den är också uppvärmd inifrån av varmvatten som gör att det känns riktigt som en hud liksom. Och så slår den till en ordentligt, och sen när man ligger där och kravlar runt, då kommer handen ner, då har den öppnat sig, så skopar den upp alla som står på den här cirkusrundeln, lyfter upp den i luften och så böjs den bakåt på en sån axel och så slungar den ner oss i marken. Bara helt, det finns liksom inget förskönat med den. Och det är det som har gett Skrällen ett sånt rykte. En sån otrolig stringens i sitt budskap. För den är liksom som livet självt. Det första namnet på den var faktiskt Livets hårda skola, men eftersom det var så många på Facebook som skrev att de hade gått den skolan just under fältet utbildning, så valde de att ta ett annat namn. Men du kan ju tänka på det nästa gång du ser någon som har skrivit i sin biografi på Facebook att hen har gått Livets hårda skola, så kan du tänka på att det är det som är Livets hårda skola. Livets hårda skola är liksom inte de här uttjatade allegorierna om att man har tjänstgjort på någon båt och typ jobbat som skeppslärling och sånt. Och haft difteri i något fjärran land i sekelskiftet. Utan det betyder precis det som Skrällen utsätter sin åkarskara för. En hård smäll, en uppskopning och ett nedkast. Det är livets hårda skola i sin realitet. Så där ska vi möta henne om en halv... Ja, det blir 20 minuter nu då. Men tills dess kan vi gå omkring själva. Vad säger du om det? Här på Nöjesfält 1. Där borta har de popcorn. Och precis bredvid så står det... Alltså det, popcorn är ju... Det är ju... Man får ju tänka på att popcorn bara är en sorts korn. Det finns ju rockkorn också. Reggaekorn. Ska-korn. Alltså trip-hop-korn. Funk-korn. Alltså korn. Korn. Popcorn. Funk-korn. Alltså funk-korn är ju min favorit. Ofta är de grillerade och draperade med någon typ av sockerstinsörja som gör att de blir orangea i tonen på ett sätt som ju är estetiskt motbjudande men gourmandiskt tilldragande. Lite som jag. Jag är ju en styggelse ur estetiska mått mätt, med estetiska mått mätt. Men om man ser till mitt inre så är jag en delikatess. Det lät ju roligt, men det är på riktigt så att det där mantrat, om än inte formulerat på det sättet, tog mig genom högstadiet. Att jag var finare än vad jag såg ut och verkade vara. när den tron blir en förvissning, då har man räddat sig själv. Det är min erfarenhet i alla fall. Att när tron på sin egen, sitt eget värde går från att vara ett mantra till att bli en förvissning, då har någon eller något lyckats med någonting, eller ja. Och jag tror inte det är så lätt nämligen. Mantran kan ju lätt förbli just mantran. Det är svårt att förankra dem i en riktig, i ett riktigt trosystem så att säga. Ja, men här, titta på mig, nu står jag här och raljerar om min olyckliga barndom här mitt bland alla karuseller och smäller. Vad vill åka för karusell först? Jag kan berätta vad de olika karusellerna heter och vad de gör. Skrällen har jag redan berättat om. Det är ju liksom den mer, vad säger man? Den är liksom rakt på sak. Det är inget förskönande, inget särskilt med den. Den bara är. Lite grann som det faktum att du är där du är just nu och att det inte finns någonting som vi kan göra åt det. Får jag ändå bara säga en sak om det där budskapet? Jag har sagt det förut, men eftersom det är många nya lyssnare. En väldigt viktig sak att ta med sig i relation till mitt budskap. Det som händer, händer. Det är ju inte på något sätt en... Ursäkta, jag var tvungen att tänka tankar. Det är inte på något sätt en förnekelse eller en uppmaning att passivt bara åskåda vad som händer. Det finns ju massor med saker vi kan göra, menar jag. Det här budskapet ska endast ses ur detta enda perspektiv just nu. Där du befinner dig just nu och är i en sån fas att du har tagit fram Somna med Henrik och tryckt på play. Då finns det ingenting du kan göra. Inte just nu. Och det finns ett värde i att stundtals i livet stanna upp och se hur resten av världen rusar förbi. Och tänka, just nu finns det ingenting som jag kan göra åt saken. Det är bara som det är, just nu. Men det är alltså ingen uppmaning att till exempel förneka rådande världsproblem eller orättvisor eller så. Jag ville bara säga det så att det blir tydligt, inte för att jag har strömmat in en massa brev från människor som tänker att jag uppmanar till någon slags passiv livsåskådning, utan mest för att jag vill kväsa det om det skulle dyka upp. Det är också så att sett utifrån någon slags existentiellt perspektiv så kan vi ju inte göra någonting. Jag menar, vi är ju här. Du är ju där du är. Och det kan du inte ändra på i någon fundamental mening. Du kan ändra dina förutsättningar och mera direkt inverkande faktorer, men det är själva faktumet att du är här just nu. Och att det är som det är just i detta självande nu. Det går ju inte att göra någonting åt. Förändring innebär handling som tar tid. Som ju är själva innebörden av tid egentligen. Okej, följande karuseller finns på nöjesfältet. En som heter Haschtomten. Och den är en jätterolig karusell. Man går in och så kommer det fram små tomtar från, det är som ett konformat rum och man är själv i karusellen, så man åker en och en, och åkturen är lång, den är sex timmar lång, så det är en väldigt lång kö. Den börjar direkt på morgonen och sen så håller den på ända till kvällen, och det är bara två personer som hinner åka under en dag då. Så köerna är extremt korta eftersom det är bara två personer. Och det egentligen är bokat. Man bokar ju biljetter i förväg på intranätet. I Herrstomten så går man in genom en liten dörr och så står man i en liten konformad kammare med bilder av tomtar med röda luvor och röda näsor som håller sig själva för munnen och ser ut som att de har gjort något ofog. Oj, vad händer nu? Det ser ut lite grann som att tomten har varit ute och gått och så sparkat lite i luften, några små övningskaratesparkar, och sen plötsligt har det varit en fönsterruta i vägen. Det var inte riktigt meningen, men plötsligt är fönsterrutan sönder och tomten tar sig för munnen och ser sig omkring efter någon vuxen och bara tänker, åh nej, vad har jag gjort nu då? Fast också lite road av situationen. Så står det pratbubblor för runt tomtarnas huvuden som kommer från tomtarna själva, och tomtarna säger samtliga, jag känner mig lite busig. Och det syns liksom på deras pliriga blickar. Men också lite rädda liksom för konsekvenserna av sitt syndfulla handlande som vi ännu inte vet vad det går ut på. Så stängs dörrarna. Det kommer fram någon uttråkad gymnasiesommarjobbare och stänger dörren. Och sen så börjar allting motsatsen till skaka. Alltså det blir helt stilla. Eller alltså det fortsätter vara helt stilla. Det händer ingenting i 6 timmar. Och sen när man har stått där i 6 timmar, då kommer ut små tomtar ur de här bilderna på väggarna som visar sig vara dörrar. Då kommer ut identiska tomtar från varje sån där tomtebild. Och så tittar de på en och så säger de så här. De går fram en och en till en. Nej, de går fram allihopa i grupp. Sluter sig i en tät grupp runt omkring. Och gruppkramar den tills man säger, nej, sluta nu, det gör för ont. Ni tar i för hårt. Lägg av, lägg av, lägg av. Då släpper de. Och så öppnas dörrarna och så kommer man ut. Och är förhoppningsvis då glad över det, att komma ut. Ja, så det är Herrstomten. Sen finns det en som heter Vilda Apan. Vilda Apan är ju en mer så här far och fläng karusell. Den går ut på att man sätter stora stolpliknande heter det, styltor under fötterna. Och de är sviktande lite grann så att man liksom gungar fram och tillbaka. Det är väldigt svårt att hålla balansen. Det är sådana här clownskor under styltorna, så de är väldigt stora och väldigt tunga. Sen går man i en cirkusmanege. Runt och jagar runt liksom. Springer runt på en lång rad runt med sågspån på golvet. Nedanför så är det hästar. Stora, vilda, otämjda hästar som kastar sig fram mellan styltorna och är panikslagna. För de fattar inte vad det är som händer. Det är massa ben överallt. Och de ska man väja undan för. Och så från taket så kommer en stor mekanisk apa med uppspärrat gap som är vadderat inuti. Och svänger fram och tillbaka. Och det gäller då att inte bli uppäten, inom citattecken alltså, av den där apan. Blir man det, då hamnar man i apans madrasserade mun. Och pressas genom en liten trång madrasserad tunnel ut genom ett hål i apans akter. Och faller sen handlöst de 13 metrarna ner i en liten bassäng där det ligger jättestora hyreskontrakt. Alltså de är enorma, av gummi. Och om man tar ett sånt så kan man få en lägenhet faktiskt. Man kan också ha otur. Och det har man oftast, för det är flest sådana man kan få tag i en som är ett skuldkontrakt. Man blir alltså skyldig i nöjesfältet att skaffa fram en lägenhet. Och det är så de får just den där delen av verksamheten att gå runt. Men om man tur så kan man alltså få ett förstadskontrakt inom Bornholms stad. Inom för murarna liksom. Och ja. Så det är den. Den är ju väldigt rolig. Det är också sånt där man gör på så här svensexor och möhippor och sånt. Så går man ofta på de där. Så finns det en karusell som heter Snicksnackande, snacksaliga, snickers, snölen. Och den går helt enkelt ut på att man går in i ett rum. 120 personer går in i ett rum. Dörrarna stängs. Rummet börjar snurra jättefort. Men man märker inte det, för det finns liksom ingenting annat utanför som man kan sätta i perspektiv med sin rotation. Utan det första som händer är att allihopa ramlar omkull och sen trycks alla mot väggarna. Och då kan man klättra på väggarna, vilket är jättekul. Man kan liksom gå på väggarna. Och sen så ramlar det ner stora chokladbitar som är gamla liksom, så man kan inte äta dem. Utan det är gamla chokladbitar. En mix av choklad, kex och kola och jordnötter ramlar rakt ner på en i ens ansikte. Och då gäller det att försöka knocka jordnötterna men inte chokladen. För alla som har choklad i håret när de kommer ut blir utslängda från nöjesparken. Ner i riddarmärset. Och där är det inget kul att vara, för det är ju minusgrader där i vattnet. Vilket är ju ovanligt. Sen finns det en karusell som heter Yeah, yeah, mamma, mamma. Och den är en sån här dagens boktipskarusell. Då säger man så här, dagens karusell. Där åker upp med en hög hastighet på magen. Alltså man åker uppåt, men bara, och det är väldigt hög hastighet, men bara vid magen. Så magen hinner liksom upp på toppen före resten av kroppen, vilket är oerhört smärtsamt och lite farligt också. Och sen så vet vi ingenting. Nej, sen vet man inte vad som händer med människorna där uppe. Utan de dimper ner igen och är förändrade. Fundamentalt förändrade som personer. Och blir tvungna att gå i terapi och Krav Maga resten av sitt liv. Den heter ju så, den här israeliska kampsporten, va? Krav Maga. Och att det har ju med magen att göra. Alltså maga. Maga är dialekt för magen. Alltså det är kravmage helt enkelt. Man blir väldigt, väldigt kräsen med vad man äter efter det. Ja, du vet hur det är. Man bjuder hem de där som har åkt den här karusellen, och så går man in i rummet med dem och säger man så här, hej, vad vill du äta? Så här, ja, vad har du då? Ja, jag har ja, men till exempel då kanske du har hela förmiddagen gjort jordnöts kolesterolerad vandringssnitzel. Ja, jag hatar det, säger den här personen då. Jag äter bara jag dricker bara utspätt vatten med Krav Maga-sås. Krav Maga-sås är ju egentligen ingen sås, utan det är ju bara en, mer som en känsla liksom. Har du någon gång känt att det ger dig någonting att äta mat som är mer känsla än faktiska kalorier? När jag äter mat, då vill jag ofta ha mat som det känns att det är någonting som fyller mig med någonting. Jag har aldrig varit den där typen som har kunnat ta en liten bit av en liten smakportion av något och typ njuta av hur gott. Utan då, om jag äter den, då vill jag ha 20 kilo av den och sen äter jag upp det om jag får. Jag har aldrig kunnat njuta av en liten chokladdessert. Jag vill ha fem till. Jag förstår inte varför man inte vill ha mer av det som är gott. Allt det här säger du, för jag säger ingenting nu, för jag är så upptagen med att berätta om karusellerna. Sen finns det en annan karusell. Den heter Såg du vad som hände, eller? Och då går man in i en liten, som en liten tunnel och sätter sig i långa tråg som bildar ett tåg. Det är tråg vid tråg så långt man såg. Så sätter man sig i det där tråget och så klappar man på sidan av tråget. Alla måste göra det samtidigt. Om en av personerna som klappar är bråkdelen av en sekund för sen, då ställs hela tåget in och så kommer det ner en förman och skriker upprört på tyska att ni har förstört hela hans dag. Och så säger han, pekar han på sig själv och säger så här, ni förstår att jag inte bryr mig så mycket om skönhet, men jag vill att den här karusellen ska fungera. Nu tänker jag gå tills ni har tagit ert förnuft till fånga, och sen stänger han in den i tunneln, så går han ut. Och ni då som ska åka, ni är ju så här, ni känner ju inte varann och så. Det är ju en person i varje tråg, det är ingen samåkningstråg liksom. Och ja, då får ni försöka snacka ihop liksom, vem ska gå ut och ta snacket med honom, och till slut blir det ju du då. Så du får gå ut till honom, han sitter och han går runt och sparkar i gruset där utanför och är ledsen och sur och känner sig kränkt och sådär. Och du säger att det handlar inte om dig det här. Det handlar om att en av oss, vi vet inte ens vem, var lite sen i klappet. Ja, men ni tar inte det här på allvar. Jag har lagt ner min själ i den här karusellen. Jag förstår inte varför. Det måste vara någonting ni har emot mig. Ni tycker jag är ful, eller hur? Ni tycker jag är ful, säger han. Och du får ju lov att ta hand om honom då. Hans delikata, veka känslor som hela tiden faller in, kollapsar in över hans egen självbild. Och det är ju en väldigt tragisk man. Till slut har du smort honom så att han är tillräckligt upp i varv igen för att gå in och sätta igång karusellen. Utan klappen då. Och så här blir det varje gång. Och så skjuts ni upp en efter en efter en efter en. Som sådana där flygfiskar ur ett hav. Och ni flyger rakt upp i luften. Och upp i luften i de här trågen så vecklas det ut fallskärmar. Och så dalar ni ner, ramlar ur trågen och faller rakt ner i backen. Och ovanför er så singlar de här trågen i sina fallskärmar lugnt och försiktigt. Och det är det som är hela behållningen. Att ni får se trätråg i fallskärmståg som dinglar ner från skyn. Ska vi åka en karusell innan vi träffar chefen? Vad var hon hette nu då? Anita, hette hon så? Jag tänker kalla henne för hennes smeknamn. Chopsan. Men vi kan väl åka först den här. Den här är rolig, för den är ganska stillsam. Det är en bra uppvärmningskarusell när man är lite rädd, som jag är. Då kan man åka den här. Den heter Njau. Njau heter den. Och det är en karusell som är på ett sätt så obehaglig och motbjudande och provocerande för alla sinnen och för alla tänkbara aspekter av människan. Förnuft, smak och känslor. Att man känner att jag vill nog inte åka den här karusellen. Men man gör det ändå, och det är det som är själva upplevelsen. Att man kliver ur karusellen med känslan av att man har gjort någonting som för att liksom smutsa ner sig själv. Det är en serie av olika saker som man tvingas göra med sig själv och andra i den där karusellen. Det är en väldigt degenererande upplevelse. Och när man kliver ner så känner man sig då alltså som att man har förrått sig själv utifrån någon slags mening. Och det är det som är själva upplevelsen. Den pågår i 16 timmar och är en väldigt hierarkisk, militärisk, disciplinerad upplevelse av förnedring, kan man väl säga. Som äger rum högt upp i luften i 16 timmar. Nej, förlåt, 16 dagar är det, så det är 2 veckor. Nu åker vi den. Jag känner nog att jag kanske inte vill. Du får åka själv. Medan du åker den så går jag och träffar Chopsan. Vi tar en liten minipizza. Vi äter upp den. Vi pratar om ord som kommer ut ur våra munnar. Och vi skojar om skämt som vi hör. Och vi går tillbaka till dig och räddar dig därifrån. Du har bara varit där i 19 timmar. Alltså det är mer än vad du hade tänkt att vara. Och sen så börjar Chopsan visa oss runt på nöjesfältet. Hej Chopsan förresten. Hej, hej. Här ser vi stora gropar överallt i asfalten. Och det kommer sig av att på medeltiden, då var det här inte ett nöjesfält, utan då var det här en gropplats. Här hade medeltidsmänniskorna sina gropar kort och gott. Och sen så blev det ett nöjesfält. Vad hade medeltidsmänniskorna sina gropar till? Ja, det finns mycket man kan använda en grop till. Man kan lägga saker i gropen. Man kan plocka upp saker ur gropen. Man kan gömma sig i gropen. Man kan gömma andra saker i gropen. Man kan åka skateboard i gropen. Ja, medeltidsskateboard. Det var ju en åsna. Bara som man stod på och gjorde olika tricks. Man kan kasta ner saker i gropen. Om man är arg och ledsen så kan man på natten gå ut bakom huset till gropen och skrika rakt ner i gropen att nu är man less på det här. Man kan gäspa och låta munnen växa till samma storlek som gropen och därvid lag komma in i Guinness medeltida rekordbok. Medeltids Guinness rekordbok var för övrigt ganska tunn. Det fanns inte så många rekord som var slagna då. Däremot fanns det ju desto fler som väntade och hägrade. Så det fanns ju någon slags Klondike-känsla inför att slå olika rekord. Man guldrushade helt enkelt till första bästa rekord. De flesta människorna, de slog ju ett rekord bara utan att anstränga sig. Det vill säga de levde på medeltiden. För det har ju ingen av oss gjort, om man säger så. Alltså, jag betvivlar att vi skulle ha klarat oss en dag i medeltiden. Jag har förvisso varit i medeltiden under en sommar 1997. Men det var mer som en prao. Och även om jag träffade människor där, Katarina och drottning Margareta och kung Erik och riddar Rosenstråle, så var det ju inte egentligen, det var en ganska lärorik tid förvisso, men det som vi helt och hållet missade ju då under den där sommaren var till exempel, vi berörde ju pesten väldigt kort, till exempel den var ju ett problem. De väldigt starka polariserade politiska krafterna som hotade att slita isär Kalmarunionen gång efter annan och slutligen också gjorde det. Naturligtvis var en väldigt, väldigt turbulent tid som jag ju märkte väldigt lite av, för jag höll mest på att sitta i någon badtunna med en gammal gumma som heter Rodvi och så. Så att, ja. Så min vistelse i medeltiden var inte så. Men det som de har klarat av, det som de har gjort som inte vi har gjort, det är att de har levt på medeltiden. Det har inte vi. Alltså var det ganska lätt att slå det rekordet. För de hade ingen att tävla mot, så att säga. Det är lite grann som att jag skulle hamna i Guinness rekordbok för att jag heter Henrik. Alltså det gör ju inte du som lyssnar. Om du inte heter Henrik förstås, för då heter du ju Henrik. Heter du Henrik? Om du heter Henrik måste du gå upp ur sängen nu, gå fram till fönstret, sticka ut huvudet genom fönstret och skrika med din kraftiga tordöns stämma. Jag heter Henrik och håll nu käft. Annars blir det tyvärr repressalier och jag blir tvungen att bötfälla dig och det grövsta. Det här gäller bara om du heter Henrik alltså. Om du inte heter Henrik. En gång på Facebook så skrev jag en grej. Då har jag en flyktig bekant som skrev ett långt svar till mig på Facebook. Och det var väldigt konstigt formulerat. Jag tyckte att det var lite... Vi kände inte varandra så att det rättfärdigade den här lite fjäskiga tonen. Hon antydde flera gånger att mitt otroliga geni och min väldiga inverkan på kultursverige och så vidare. Det kändes inte som att hon riktigt förstod vem jag var. Och mycket riktigt så visade det sen i slutet av meddelandet att hon hade fått för sig att jag var Henrik Schyffert. Och jag kan tycka att det var väl en olycklig feltagning när man ändå har en bild framför sig på personen man skriver till och att den personen rent uppenbart inte är Henry Schiffert. Och när dessutom den riktiga Henry Schiffert ju finns på Facebook. Och ja, så det var pinsamt. Jag har aldrig kommenterat det och inte hon heller. Det var många år sedan. Men jag undrar om hon fortfarande tror att jag är Henry Schiffert som har startat en podd som heter Somna med Henrik och så vidare. Ja, men det är då, det och då. Visa oss vidare, Chopsan. Här kan man äta korv. Här kan man äta sorg. Och här kan man äta Björn Borg. Han bjuder ut sig själv här till högstbjudande. En gång i veckan så står han här och så får man ta bitar av honom. En tå, ett finger eller så. Och innan du nu rusar iväg och ringer i byakyrkans klockor över att Somna med Henrik plötsligt inbegriper någon typ av tenniskannibalism, så vill jag bara påpeka det att Björn Borg är ju från början en god sak. Alltså en bakelse. Och det har han alltid varit och är alltså fullt bekväm med och odla sedan nya tår. När jag var liten så fick jag en marsipangroda av min mor och far. Det var ju mycket pengar på den tiden. Det här var nog 1978 och jag var väldigt sugen på socker. Som alla barn var på den tiden. Idag är de ju inte så sugna på socker. Barn idag har ju karaktär och ryggrad och civilkurage på ett sätt som inte barn på 70-talet hade. Det var en marsipangroda med choklad och grön marsipan. Och den var mycket söt och jag fick omedelbart starka känslor för det lilla djuret. Och eftersom jag inte var bortskämd med socker, snarare tvärtom, det var så att socker sågs som en styggelse av min mor framförallt. Så jag åt kanske socker en gång i månaden eller något. Och ville ju då mer än allting annat på hela jorden fylla min kropp med sötman från den lilla marsipangrodan. Men jag fick inte i mig den, därför jag tyckte också min empati och min inlevelseförmåga var lika stark som sockersuget. Det blev alltså ett moment 22. Den perfekta stormen av jävlighet, för att bara uttrycka mig frankt. Jag tyckte synd om grodan och ville inte äta upp den. Och jag ville äta upp grodan för jag ville ha sockret. Och som jag minns det så grät jag ymnigt medan jag bet små bitar av grodans kropp. Som om det skulle ha varit bättre för grodan att bli långsamt uppäten. Än att bara sluka det. Det tog mig då enligt berättelsen 2 dagar att äta upp grodan. 2 dagar av fruktansvärt lidande för den lilla marsipanvarelsen vars enda syfte var ju att bli äten. Det sista som var kvar var huvudet med de söta ögonen, tills slutligen även det försvann in i den giriga lilla barnmunnen. Om du lyssnar nu, marsipangrodschefen Jasmin Malank från Angered. Jag vet att du gjorde den där marsipangrodan 1978 och jag vet att du gjorde den extra deliciös för att jag skulle äta upp den snabbare. Men måste ni göra era marsipangrodor så söta? Sötma ska sitta i smaken, inte i utseendet på grodan. När man ger en groda sådana där gulliga, stora, blänkande ögon och en mun som tycks säga älskar du mig ännu? Så skjuter man sig själv i den marsipanklädda grodfoten. Ety, Det är icke för utseendet man äter en groda. Det är för sötman och det goda. Så tänk på det nu, marsipangrodschefen. Tack för mig. Somnar jag. Det är första gången på länge nu, men jag är på väg att somna själv på riktigt. Det var länge sedan. Det var väldigt länge sedan som jag, sen den här podcasten blev ett jobb. Innan den blev det, då somnade jag ju lite till mans. Men nu är det riktigt nära, ska jag säga. Det är någonting med att det är så tyst här. Och jag har ätit precis. Alltså jag spelar ju in det här på dagen. Jag har precis ätit lunch. Och jag har också tränat. Och är sådär varm och trött i kroppen. Och det är lite så här regnblandat i luften. Det är med andra ord hela receptet på att Henrik Ståhl ska bli trött och somna. Men jag ska inte det. Showen måste fortsätta och vi har ju dessutom halva resan på nöjesfältet kvar. Nu ska jag berätta om vilka underjordiska karuseller som finns. För det finns flera nivåer av nöjesfält. Hittills har jag ju bara pratat om de som ligger ovanpå marken eller uppe i luften. Nu ska jag berätta om nedre botten 1. På nedre botten 1 finns det långa, vidsträckta kulvertar med sluttande såna lättpolerade plastgolv av svagt repat av olika putsmaskiner. Och där kan man åka snowskate. Och det är man bär in vatten, häller på golvet i kulvertarna. Det är flera kilometer kulvertar. Sen så kommer det in en jättestark elefant in med stora isbitar och lägger ut dem på golvet, var på vattnet under dem, fryser. Och sen har man en isbana som är 6,6 kilometer lång i nedförsbacke. Och då kan man åka skridskor där i komplett bäckmörker. Och det man gör är att man låter så många människor som möjligt komma in, åka hiss ner. Sen sätter de på sig skridskor och sen så bara puttas de ut i den här isbacken. Och eftersom det inte är något ljus så är det jättespännande. Tänk dig själv att du står där och hukar på dina skridskor och känner vinden brusa i öronen och det går snabbare och snabbare och snabbare. Runt omkring dig så hör du skär och skrinnor och grinnor och krammor från andra skridskåkare som runt dig susar fram i antingen samma eller överstigande eller understigande hastigheter. Det är helt enkelt väldigt spännande. För man vet inte när någon framför en har ramlat och man bara rämnar rakt in i den. Eller att man själv ramlar och halkar och sen plötsligt blir påkörd bakifrån av en skridskopsykofant från Arboga som heter Louise Wasserberg. Och har åkt skridskor sedan hon var 19 år gammal och nu är 20 år gammal. Så hon har lång erfarenhet. Det finns en visa man kan sjunga när man åker den här skridskobanan. Den går så här. En skridsko. Inte fan skrider man i en skridsko. Man susar fram. Man duckar glam. Man äter upp potatis. Det där sista, man äter upp potatis, den är konstig. För att det har ju ingenting med skridskorna att göra. Och det beror på att hon som skrev den, Jägermeister, när hon kom hem då åt hon potatis och så visste hon inte vad hon skulle skriva och det var ju sånt där lågkrädd jobb som hon inte skulle sätta på sitt CV utan hon bestämde sig bara för att jag lägger in det med potatisen också liksom. För hon skulle göra det, äta potatisen. Hon åkte hem och åt King Edward utan att skala och utan att koka. Hon var ju inte klok. Stora, tjocka sjok av mörker. djupare och djupare och ljuset blir allt mer en kuriositet i den välvda korridornatten. Nedre botten 2, det är en labyrint. Någonstans inne i labyrinten finns en guldskatt, men överallt i labyrinten finns det spikfällor, spjutfällor, apfällor, ljudfällor, krutfällor, snurrfällor, barbarfällor, jaguarfällor och spottloskor. Så man har väldigt svårt att hitta guldskatten. Och om man gör det, då blir man omedelbart utslängd från karusellen, får lämna tillbaka presenten. Och sen får man åka hem till sina föräldrar. Om man begår ett brott på nöjesfältet för övrigt, då blir man hemskickad. Du minns när man var liten, då var ju det ultimata straffet. Att man blev hemskickad om man var borta. Alltså att ens föräldrar kom och hämtade en och det var mycket stor skam. Om man till exempel var på ett läger eller en skolresa och misskötte sig, så var straffet, det överhängande straffet, att man skulle bli hemskickad om man misskötte sig. Eller om man var hos någon kompis och hittade på något sattyg, så kunde dens föräldrar säga, nu får dina föräldrar komma och hämta dig för det här är inte okej eller något. Så är det också på nöjesfältet. Om man till exempel välter ut en elefantglass på en olyckligt förälskad greve från Atterboda som inte har gjort dig någonting, då blir du hemskickad till dina föräldrar. Och det spelar ingen roll om du inte bor med dem längre eller vad de är i för skick, utan du ska bara hem till dem helt enkelt. Du blir skickad till dem i en låda som de måste hämta ut själva på posten, och det är ju jättejobbigt om dina föräldrar är gamla. Om du är ett barn som lyssnar, då är du ju mer bekant med den här straffsatsen att bli hemskickad. Jag tycker det här borde gå att appellera på alla möjliga typer av förbrytelser. Jag tycker även domstolarna skulle ta till sig det här, den här straffsatsen hemskickning. Jag dömer dig till hemskickning, säger domaren. Och då så kommer mördarens båda grånande föräldrar in, tar honom i örat och åker hem. Ja, det tycker jag. Det tycker jag skulle vara mycket bättre. Om man sen åker vidare till nedre botten 3, då är det alldeles tyst. Det är en stor, mörk sal bara. Och om man ropar eller säger någonting där så ekar det inte, fast det är en stor mörk sal. Det är som att ljudet bara försvinner ut och utvidgas och växer större än rummet. På taket och väggarna finns också sådana akustikplattor som gör att djuret liksom inte fortplantas i någon ekokammare. Nu vill jag berätta en sak för dig, Somna. De sista orden jag har sagt minns jag inte ens vad det har varit, för jag har sovit typ. Det är lustigt där när rösten bara fortsätter och jag själv är någon helt annanstans. Det är jättekonstigt, är det. Har jag sagt att det var akustikplattor på väggen eller har jag bara drömt det? Ja. När man har kommit ner till nedre botten njoll. Så är det ett rum och där finns det fullt av monitorer och knappar och knoppar. Om man trycker på dem, till exempel om man trycker på en knapp som det står tryck på, man trycker där och då hör man en röst som säger så här, bra, med hög och tydlig röst. Och om man trycker på en knapp som det står tryck inte, om man trycker på den ändå, då kommer det ut en sån där krok som finns i gamla Kalanka-filmer och drar ut den i halsen. Förlåt. Och det är jättejobbigt. Det nämns ju inte i gamla Kalanka och Musse-filmer och sånt från 40-talet när de där krokarna kommer in och drar ut folk från scenen. De whiplash-skador som de ådrar sig, Kalle och Musse och alla de andra där, som blir utdragna i tid och otid från diverse olika scenframställningar, ögonblick. Att få en stålkrok runt halsen och sen dragen väldigt kraftfullt bakåt eller åt sidan, det skapar ju en knyck på nacken som inte är bra för någon alltså. Inte ens för folk som har något slags överskott av nacke. Inte ens folk med tjurnacke. Så att det är viktigt att komma ihåg. I det här rummet i alla fall så finns det fullt med monitorer. Man kan kolla alla attraktionerna och hela tivolit. Och här har vi min dröm. Jag vill ha ett rum mitt i någonting fantastiskt. En stökig nattklubb eller ett nöjesfält eller någonting. Och så vill jag kunna stå där inne eller sitta där och titta ut på den röriga utanför och känna mig helt fri och trygg. Det är ju äventyrsvargen igen. Jag älskar den bilden av trygghet och ensamhet, solitaritet mitt i en väldigt rörig värld. Oj, vad tyst det blev nu. Länge somna. Jag ber om ursäkt. I fjärran så hör jag en motorcykel som accelererar. Och jag kan inte låta bli att tänka på motorcyklar som personer, som människor. Du vet, när en motorcykel gasar upp till max så låter det lite grann som en människa som med en väldigt hög intensitetsnivå protesterar mot någonting eller brusar upp. Jag och min gamla kompis Marcus, vi brukade skoja om, tänk om det var en människa som skrek så där som en motorcykel. Då hade man ju omedelbart tagit ett par tre steg bakåt. Men på något sätt är det bara för det kommer från en motor så är det helt okej. Okay. Men det är ju helt vansinnigt att vi har byggt maskiner som låter så att de hörs på flera kilometers håll. Jag vill åka nu som en sista åktur då innan vi slutar prata. Okej, rocka gill. Okej. Det är en karusell där man har en Inga gill som sitter i en vagga i mitten av en stor bläckfiskkonstruktion. Och sen tar alla tag i varsin bläckfiskarm och springer och drar och rycker i de där bläckfiskarmarna. Och Inga Gill, hon rockar fram och tillbaka och lyfter upp och sjunker ner. Och sen så förs hela ekipaget in i en tunnel i Hallandsåsen. Och där det läcker då någon slags tätningsmedel. Och sen skriker alla, surprise, surprise, rocka gill, rocka gill. Och då säger någon annan, men det där var väl ett gammalt och daterat skämt baserat på att det var någon byggskandal när de byggde en tunnel i Hallandsåsen. Och de använde ett medel som hette rocka gill som sen läckte ut i grundvattnet. Och var giftigt då, kan vi lämna detta nu? Det är ju snart 20 år sedan. Kan du släppa taget om det? Och då kan jag säga att jag har ju aldrig skämtat om det här. Det var enda gången i min poddkarriär som jag ens har sagt ett ord om rocka gill. Kan jag inte få dra ett 20 år gammalt skämt? Nej, men det blir inte skämtet som är 20 år. Utan det är ju själva skämtämnet som är 20 år gammalt. Är inte det lite tragiskt? Jo, men Jag vill ju ändå bara understryka det att jag som person är ju lite tragisk. Och nu vill jag säga tack till dig, Somna, för att du följde med mig till mitt tragikomiska nöjesfält. Och jag hoppas att du sover nu. God natt.